Välkomna till gudstjänst här i Roseniuskyrkan. I Roseniuskyrkan vill vi ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Och idag firar vi gudstjänst på den söndag som den har numret 21 söndagen efter trefaldighet. Men temat för gudstjänsten är samhällsansvar. Samhällsansvar. Vi ber tillsammans och går in i vår gudstjänst. Ja, Herre, vår Gud, vi tackar dig för att vi får komma till Roseniuskyrkan idag och fira gudstjänst, få ha ett möte med dig och också tid för gemenskap med varandra. Och vi ber, Herre, nu om att du verkligen ska möta oss var och en. Du ser vad vi bär med oss in i kyrkan idag av förhoppningar, funderingar och frågor, kanske tvivel och bedrövelser i våra liv. Gud, du känner oss. Du vet vad som rör sig i våra hjärtan och vi ber att du med ditt ord och din ande ska tala in i det idag. Hjälp oss att få, låt oss få höra om Jesus och se Jesus för vår inre blick. Idag i vår gudstjänst. Vi behöver dig, Gud. Så kom till oss, vi ber. I Jesu namn. Amen. Första sången vi ska sjunga finns inte i Lova Herren. Så nu är ni helt enkelt hänvisade till skärmarna bakom mig. Den kommer från psalmboken och heter Guds värld är en skimrande gåva. I evangelietexten för idag, som vi får höra lite senare, så kommer vi läsa om när Jesus möter Zacchaeus. Sackeus, som främst gått till historien känd som en man som var lite kort i rocken, men som i den här situationen egentligen framförallt var känd som tullindrivare. Det var det hans grannar och liksom hans medmänniskor kände honom som. Och när Jesus pratar med honom och bjuder in sig själv till hans hem, så väcker det och väcker Jesu möte med honom den respons som vi ofta ser hos Jesus. Nämligen ett, människor som andra ser som syndare och som är medvetna om sitt behov av Gud, de dras till Jesus. Två, de som inte är det, de som framförallt ser fel hos andra, de blir provocerade av att Jesus ens vill vara gäst hos honom. Han tog, de står så här, alla som såg det mumlade förargat, han tar in hos en syndare. Och så kommenterar Jesus de här reaktionerna, och så säger han i Lukas evangeliet 19 och 10 om sig själv att han har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Så i vår reaktion på Jesus så avslöjas ofta hur vi ser på oss själva. Han tar in hos syndare. Tar vi det som goda nyheter för oss därför att vi vet att vi behöver Jesus, eller provoceras vi och tänker, hur kan Jesus vilja ha med dem att göra? Vad gör de här? Här idag i början av vår gudstjänst så får vi tillfälle att göra valet att vara glada åt att Jesus tar in hos syndare. För det är goda nyheter för oss. Vi kan välja här och nu att liksom bejaka att det är vad Bibeln säger om oss. Vi bär på synd. Vi har saker i våra liv som skapar distans mellan oss och Gud. Vi har inte levt så som Gud vill och som vi själva mår bra av, som vår nästa behöver. Och det liksom skapar separation och splittring i alla relationer. Mellan oss och Gud, mellan varandra. Och så när vi väl inser det om oss själva och när vi vågar bejaka vad Bibeln ställer för diagnos på oss, då kan vi höra de goda nyheterna. Jesus tar in hos syndare. Han vill vara gäst hos oss. Han vill finnas i våra liv. Han har kommit för att söka upp och rädda det som är förlorat. Det får vi ta emot gång på gång när vi gått vilse, när vi förlorat oss i frestelser och i synd. Så får vi komma tillbaka gång på gång och be om förlåtelse och också ta emot förlåtelse. Så låt oss göra det tillsammans nu med vår gemensamma syndabekännelse. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Har vi bekänt våra synder, då ska vi också höra Bibelns löften om syndernas förlåtelse. Så här skriver aposteln Johannes. Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så får vi tacka Gud. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden till människor som han älskar. Vi står upp och sjunger lovsalmen. Herren vår Gud är en konung.
Sofia och jobbar som barn- och ungdomspedagog här i Roseniuskyrkan. Och det har blivit dags för alla barn som vill att komma fram, så ska vi snart öppna vår skattkista och se om vi kan få en ledtråd till vad vi ska prata om på söndagsskolan idag. Innan det så är det så att för de barn som är lite yngre, vi har söndagsskola från ungefär 3 år till 10 år. För de som är yngre och kvar på gudstjänsten så har ju vi lite kyrkkassar som hänger längst bak som man kan ta med sig till bänken där man sitter, så att man har något litet att underhålla sig med. Sjuk berättelse. Innan vi går ner så ska vi sjunga månadens sång. Och förra söndagen så kom det en ny månadens sång. Du är konstant. Det är så bra att vi byter ut våra sånger. Men Gud, han är densamme igår och idag i evighet. Och det handlar den här sången om. Den är lite lurig att lära sig. Men ju mer man nynnar på den, desto mer sätter den sig och man får påminna sig om att Gud är konstant. Det är inga rörelser.
Du är densamme idag som igår, densamme år efter år. Ja, du är konstant, det kommer alltid vara lika sant. Kanske vännerna du sviker, det jag en gång litat på. Då jag undrar om det finns något eller någon som är kvar. Ja, du finns här i mitt hjärta, du är det bästa som jag har. Du är densamme idag som igår, densamme år efter år. Ja, du är konstant, det kommer alltid vara lika sant. Du har sagt att du mig älskar och är med mig alla dagar. Jag vill tro på det du säger, att jag en din Gud har. Kärleken har du bevisat när du gav ditt liv åt mig. Och den kärleken är evig, du kan dig förändra dig. Du är densamme idag som igår, densamme år efter år. Ja, du är konstant, det kommer alltid vara lika sant.
Kila ner till söndagsskolan med sina ledare och vi ber för dem, vi som blir kvar här. Ja, Gud, tack för alla barn som är här i Roseniuskyrkan idag och tack för att din kärlek och din trofasthet mot dem är konstant. Välsigna både barnen och ledarna i söndagsskolan idag och låt dem få lära känna dig mer och mer. Så ber vi med dagens bön. Gud, du som har satt oss att leva här i världen, låt oss besinna vårt ansvar så att vi alltid tjänar dig och vår nästa. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Då ska vi få höra de två första av dagens bibelläsningar.
Dagens episteltext är hämtad från Jakobs brev kapitel 2, verserna 1-8. Tron utan gärningar är död. Mina bröder, var inte partiska i er tro på vår Herre Jesus Kristus, härlighetens Herre. Tänk er att det vid er sammankomst kommer in en man med guldring på fingret och fina kläder och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. Om ni då ser till den finklädde och säger, varsågod och sitt, här är en bra plats, men till den fattiga, du kan stå där, eller sätt dig här vid mina fötter. Har ni då inte diskriminerat bland er och blivit domare med orena motiv? Lyssna, mina älskade bröder, har inte Gud utvalt dem som är fattiga i den här världen till att bli rika i tron och få ärva riket som han lovat dem som älskar honom? Men ni föraktar den fattige. Är det inte de rika som förtrycker er och drar er inför domstolar? Är det inte de som hånar det sköna namnet som har uttalats över er? Om ni uppfyller den kungliga lagen enligt skriften, du ska älska din nästa som dig själv, då gör ni rätt. Så lyder Herrens ord. Och dagens evangelietext är hämtad från Lukas evangeliet kapitel 19, verserna 1-10. Tullindrivaren Sackeus. Jesus kom in i Jeriko och vandrade genom staden. Där fanns en man som hette Sackeus. Han var förman vid tullen och han var rik. Han ville se vem Jesus var men kunde inte för folkets skull eftersom han var liten till växten. Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mullbärsfikonträd för att se honom, eftersom Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom till det stället såg han upp och sade till honom: Sackeus, skynda dig ner, för idag måste jag gästa ditt hem. Sackeus skyndade sig ner och tog emot honom i glädje. Alla som såg det mumlade förargat: han tog in hos en syndare. Men Sackeus stod där och sa till Herren: hälften av det jag har, Herre, ger jag till de fattiga. Och har jag lurat någon på något betalar jag fyrdubbelt igen. Jesus sa till honom: idag har frälsningen kommit till det här huset, för också han är en Abrahams son. Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Så lyder det heliga evangeliet.
Dagens gammaltestamentliga text kommer från femte Moseboks 24 kapitel, verserna 17-22. Du ska inte förvanska rätten för främlingen eller den faderlöse, och inte ta en änkas kläder i pant. Du ska komma ihåg att du har varit slav i Egypten och att Herren din Gud har befriat dig därifrån. Därför befaller jag dig att iaktta detta. När du skördar din åker och glömmer kvar en kärve på åkern ska du inte gå tillbaka för att hämta den. Den ska tillhöra främlingen, den faderlöse och änkan. Då ska Herren din Gud välsigna dig i allt du företar dig. När du slår ner dina oliver ska du inte sedan söka igenom grenarna. Det som finns kvar ska tillhöra främlingen, den faderlöse och änkan. När du plockar druvorna i din vingård ska du inte göra någon efterskörd. Det som finns kvar ska tillhöra främlingen, den faderlöse och änkan. Kom ihåg att du själv har varit slav i Egyptens land. Därför befaller jag dig att iaktta detta. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Ja, Herre, vi ber dig nu när vi läst ditt ord att du ska hjälpa oss att förstå det. Att du med din heliga ande ska verka i våra hjärtan, tillämpa ditt ord in i våra liv. Vi ber att du ska hjälpa oss att inte bara förstå det med våra huvuden, utan hjälpa oss att tro på dig i våra hjärtan, lita på dig, formas av dig och låta ditt ord bära frukt i våra liv. Så kom och var med oss, vi ber i Jesu namn. Amen. När man kör genom biltunnlarna i Södra länken här i Stockholm, alltså där nere vid Årsta och så, kommer man norrut så finns det Huddingevägen och Nynäsvägen och liksom 222an ut mot Värmdö och sådär. När man är i de där tunnlarna så finns det lite olika utsmyckningar som man kan passa på att rikta blicken mot när man kör. Det brukar man ha tid att göra för det går ofta rätt långsamt. Det är köer, det går trögt och så kan man passa på att titta. Åh, kolla här, här har de dekorerat och gjort fint i tunnlarna för att man inte bara ska ha långtråkigt när man sitter fast där. Men så kommer man till slut till ett parti där åtminstone jag själv inte först och främst tänker, åh vad vackert. Det är inte min sak att recensera utsmyckningar i vägtunnlar, men när man kommer norrifrån, tror jag det är, när man svänger av mot 73an, så har man satt blå belysning i på väggar och taket. Ni som har åkt där nickar, säger jag. Jag vet inte hur det är med er, men när jag är ute och kör bil och så ser jag blå lampor i backspegeln, då tänker inte jag, åh vad fint. Jag tänker, nej, vad har jag gjort? Jag har inte haft så många liksom obehagliga möten med lagens väktare. Men det är min reflex i alla fall att tänka att nu måste jag ha kört för fort eller gjort ett taskigt filbyte eller någonting sånt där. Och så tänker jag inte, åh vad fint, utan åh nej, vad har jag gjort? Och på samma sätt så tror jag att många av oss reagerar när vi läser lagen i Gamla testamentet. När vi läser Guds bud till sitt folk. Istället för att se dem och tänka, wow, vad vackert. Så tänker vi, åh nej, vad har jag gjort? Här är liksom bara ett tillfälle där jag ska känna mig dålig. Eller liksom tänka på att jag har misslyckats och så vidare. Vi ser ofta lagen som någonting negativt, som någonting som begränsar oss. Vi kanske till och med ibland tycker att den prioriterar fel. Eller vi känner oss otillräckliga, vi känner oss dömda av den. Och då behöver vi, när vi läser ett sånt här avsnitt som är lag, som är Guds bud till sitt folk, så behöver vi påminna oss om hur Bibeln själv vill forma vårt perspektiv, vårt liksom sätt att tänka och känna kring Guds lag. I psalm 19 i Gamla testamentet så kan man läsa så här: Herrens befallningar är rätta, de ger glädje åt hjärtat. Herrens bud är klart, det ger ljus åt ögonen. Herrens domar är sanna, de är alla rättfärdiga. De är mer värda än guld, de är sötare än honung. Hör vilken positiv syn som en israelit, i alla fall i sina bästa stunder i Gamla testamentet, tänkte på Guds lag. Liksom buden är sötare än honung. Så när vi ska läsa lagen, vi har just gjort det, och så ska vi försöka förstå vad den säger till oss idag, så behöver vi fråga oss själva, vad och vem skyddar de här buden? Vilken värdering hos Gud är det som lagen uttrycker? Och vad kan det då betyda som kristna idag att leva i enlighet med Guds värderingar? Det första vi ska uppmärksamma, det är ett vackert samhälle. För ett av skälen till att Gud gav Israel lagen, det var att göra dem till ett exempelsamhälle, ett slags mönstersamhälle inför de andra folken. I femte Mosebok, tidigare än vad vi har läst, så står det så här: ni ska hålla och följa dem, och det ska tillräknas er som vishet och förstånd av andra folk. När de får höra om alla dessa lagar ska de säga: detta stora folk är verkligen ett vist och förståndigt folk. Buden handlar alltså inte bara om en enskild israelit och att han eller hon ska lyda Gud, utan lagen har ett större syfte som gäller hela mänskligheten. När folket lever ut lagen gemensamt i samhället, så är det en del av Guds mission att göra sig själv känd för alla de andra folken. De ska titta på Israel och se, wow, så där är det att leva i en återställd relation till vår skapare. Och det är ett vackert samhälle vi ser här i ett avsnitt som handlar om tre särskilt sårbara grupper. De nämndes fyra gånger om, så ni kanske kan dem utan till nu. Främlingen, den faderlöse och änkan. Och det första som lagen värnar om, det är lika behandling. Du ska inte förvanska rätten för främlingen eller den faderlöse och inte ta en änkas kläder i pant. Det här handlar om att begränsa juridiskt, kan vi säga, förtryck eller missbruk mot människor som är svaga. Det som är gemensamt för de här tre grupperna, det är att de inte äger mark och de saknar ett socialt nätverk. De saknar en släkt eller en familj som kan föra deras talan. Främlingen eller invandraren äger inte mark i Israel och har inte sin släkt med sig på plats. Faderlöse, såklart, är ensam utan familj. Änka har förlorat sin make. De står liksom utanför de skyddsnät som mark och en släkt eller en familj som tar hand om utgör. Det gjorde deras ställning väldigt svag i samhället. De hade liksom, de var ekonomiskt svaga, men vi ser här också att Gud värnar om, ifall det uppstår konflikter eller tvister, att man inte ska ta liksom tillfället i akt. Det finns ingen släkt eller klan som försvarar dem, så vi kan liksom förtrycka dem, vi kan muta domaren och på olika sätt skaffa oss fördelar mot dem. Gud drar en tydlig gräns. Tänk vilket exempel det här samhället skulle bli om man följde den här lagen. Vi är mer än 1000 år före Kristus, och så har vi en lag som värnar om invandraren, den föräldralösa och änkan, att de ska skyddas av rättsväsendet istället för att utnyttjas och förtryckas. Det här är banbrytande. Men vi hör frasen idag, alla människors lika värde, så vi har hört den så många gånger, den kan kännas trivial, den kan kännas som en liksom fröken Sverige-floskel. Jag tror på alla människors lika värde. Ja, okej, okay. Det säger alla så. Det är en revolutionerande idé när den lanseras i Bibeln. Tänk på vad andra kulturer hade sagt om de här tre grupperna. Längre österut hade redan kastsystemet trätt i kraft i Indien. Någonstans runt 2-3 tusen före Kristus börjar människor sorteras in i de olika kasterna. Och de som befann sig lägst ner, dalit, de kastlösa, de har inga rättigheter överhuvudtaget. Systemet avskaffades formellt runt 1950 ungefär, men fortfarande idag står ett par hundra miljoner invånare i en väldigt svag ställning i samhället. Det är inte en självklar tanke att alla människor ska ha samma rättigheter och skydd. Eller ta antikens Grekland, för att ta ett exempel som vår kultur ofta liksom känner en viss liksom stolthet över. Demokratins födelseplats. Främlingar, barbarer, faderlösa, änkor. Vissa människor har naturen gjort till slavar, sa Aristoteles. Med andra ord, det här är naturens ordning, att vi förtrycker dem, att vi tar ifrån dem deras rättigheter. Så det ironiska här är att när många moderna västerlänningar idag kanske kritiserar Gamla testamentets lagar som om de inte var tillräckligt humana, så sågar vi liksom av roten till den kanske allra mest bärande tanken i vårt samhälle, att alla människor är lika mycket värda och ska vara lika inför lagen. Det är en fantastisk lag att läsa om i sin sammanhang och den har fortfarande relevans idag. Samtidigt kan man säga då att det här första, det lägger ribban ändå med våra mått mätt ganska lågt. Det ska inte finnas juridiskt förtryck. Vi ska inte acceptera mutor eller andra liksom sätt att praktisera rättvisa som snarare skapar orättvisa mot de svagaste. Men Gud har inte bara lagar som liksom begränsar det onda. Han har också omsorg om människors positiva möjligheter att försörja sig. Så det första lagen talar om, det är lika behandling. Det andra, det är livnäring. Det kommer tre befallningar om att markägare ska lämna kvar saker på sina åkrar. Kärvar, det är veteskörden. Oliver, för att kunna göra olja. Och druvor, för att kunna göra vin. Det här är också en fantastisk lag. Det visar att Gud värnar inte bara om överlevnad. De ska kunna göra sig bröd för dagen. Utan också om att de som är lägst ner i samhället ska få njuta av livets goda. De ska kunna göra vin. Och det ger människor som saknar mark och saknar möjlighet till försörjning en väldig värdighet. De är inte bara passiva välgörenhetsmottagare utan de får arbete. Gud har ju skapat människan för arbete. Det finns något gott i att ta ansvar och initiativ och försörja sig själv. Man mår bra, man känner att det här har jag gjort. Och det här lagen ger dem en möjlighet. Markägaren lämnar kvar och så får de arbeta på någon annans mark för att försörja sig själva. Det skyddar deras rykte. De ska inte bli föraktade. Människor ska inte se ner på dem utan se, titta, nu är de här och försörjer sig och arbetar för sig. Och det ger dem vägar in i ordinarie arbetsliv med anställning. Den som är initiativrik och visar sig vara ihärdig och så kanske kan göra det som en slags provanställning och sen få ett jobb. Så det skapar alla möjliga slags relationer och ett nätverk i samhället mellan markägare och landlösa som får arbeta för sin egen försörjning. Vilken vacker bild av hur Gud uppvärderar och ger värdighet åt dem på samhällets botten. Och samtidigt så stoppar han då de som är på toppen från att känna högmod och förakt för de svaga. Det intressanta här är att varje gång som Gud ger den här lagen så säger han inte, ni ska skänka kärven, ni ska skänka oliverna, ni ska skänka druvorna, utan han säger, de ska tillhöra. Men vänta nu, det är min mark. Hur kan Gud komma in och säga att saker på min mark tillhör främlingen som inte ens kommer härifrån? Där är lagen rätt utmanande, eller hur? Logiken här är att Gud redan har sagt till sitt folk tidigare, vem är det som äger landet som de får? Det är Herren. Det är Herrens land, liksom hela jorden är Guds. Så ger han ett särskilt land till sitt folk. Du kan vara markägare till hur stora arealer som helst. Du förvaltar Guds land. Och den här delen tillhör främlingen, den faderlöse och änkan. Landet är en gåva från Gud. Det är Guds att fördela. Och plötsligt så är markägaren jämlik med de som inte har någon mark. Den här lagen vet vi väl lite om, eller de här lagarna, hur ofta de praktiserades, hur väl de levdes ut. Vi har ett alldeles fantastiskt exempel i Gamla testamentet på en person som kommer till Israels land som främling, som änka och kanske som föräldralös med tanke på hur hon tyr sig till sin svärmor, Rut. Gång på gång i Ruts bok så kallas hon Moabitiskan Rut som kom från Moab. Det understryks att hon inte har rötter i det här landet. Hon har inget nätverk, hon har inget skydd. Och så dyker Boas upp. Och han ser till att hon får arbeta på hans fält. Utan trakasserier, i fred. Att hon välkomnas in i gemenskapen med de andra som arbetar på fältet. Ja, till slut gifter han sig med henne också. Det är, liksom, det är en bonus. Det går utöver lagen. Men Moabitiskan Rut integreras in i folket och hon blir en anmoder till Jesus själv. Vilken vacker lag. Vilket vackert samhälle för de omgivande folken. Och när vi ser de här lagarna så ser vi Guds eget ömmande hjärta för varje människa. Motiveringen till de här lagarna, den går väldigt djupt. Det andra vi ska titta på här i texten, det är vad Gud anger för skäl till att de ska leva på det här sättet. Och det är dels ett löfte och dels en logik, kan vi kalla det. Löftet ser vi i vers 19. Då ska Herren din Gud välsigna dig i allt du företar dig. Så Gud säger, följ den här lagen, då ska ni få välsignelse. Det här är inte Gud som liksom köpslår med folk. Sådär, har du gjort läxan? Här får du en godis eller 10 kronor. Det är liksom inte en så här godtycklig eller billig belöning. Utan välsignelse, det är ju vad Gud har för plan för hela skapelsen. Han utvalde Abraham och sa, genom dig ska jag välsigna alla släkten på hela jorden. Syndafallet gav förbannelse, Gud vill ge välsignelse. Han säger, när ni lever enligt min lag, då deltar ni i mitt verk i den här världen. Att ge välsignelse åt alla folk. Abraham fick ett löfte om att få välsignelse och att bli till välsignelse. Och nu har vi Abrahams barn. De ska in i ett land, de ska bygga ett samhälle och de kan fortsätta vara Guds redskap till välsignelse i en värld som är otroligt trasig. Uppmaningen är att bygga ett samhälle som har liksom en gynnsam ordning för människor och som harmonierar med Guds värderingar. Då följer välsignelse. Den andra motiveringen som Gud ger, som han faktiskt ger 2 gånger, det är en enkel logik. Den står utförligast i vers 18 om ni tittar. Du ska komma ihåg att du har varit slav i Egypten och att Herren din Gud har befriat dig därifrån. Därför befaller jag dig att iaktta detta. Så om någon nu skulle riskera att läsa det här löftet om Guds välsignelse och tänka ungefär så här. Gud säger, lyd mig, då kommer jag älska dig och belöna dig. Då kommer den här logiken och bara vänder upp och ner på den ordningen. Som väldigt mycket annan religion fungerar utifrån, eller hur? Gör det här för Gud så får du det tillbaka. Nej, Gud säger, jag har redan älskat dig och befriat dig ur slaveriet i Egypten. Lagen kommer efter nåden, inte före den. Nu ska ditt liv återspegla frälsningen av vad Gud har gjort för dig. Gör för dessa svaga vad jag gjorde för er. Ni var rättslösa. Ni var förtryckta. Ni var främlingar i Egypten och slavar. Ni var ålagda ovärdigt arbete utan att få skälig lön. Låt er lag och er rättvisa vara generös och barmhärtig och rättfärdig. När vi läser det här någonstans borde vi börja ana en logik som gäller i våra liv också. Och här borde våra hjärtan börja vakna och värmas upp. För Gud har ju inte gett oss mindre än vad han gav Israel, eller hur? För att rädda oss som var fast i syndens slaveri, som saknade kunskap om Gud, så blev Gud en människa som vi. Han kom själv till oss och han levde det liv som vi borde levt. Jesus uppfyllde lagen i sitt liv. Ja, Jesus var inte markägare på det sättet. Men evangelierna är fulla av exempel på hans omsorg om människor i svaga grupper, utsatta grupper. En änka, en främling. Jesus uppfyllde lagen i sitt liv, men han uppfyllde den också i sin död. Han gick till korset, inte för synder som han själv hade begått, utan för alla människors uppror mot Gud och våld och förtryck mot varandra. Och tänk vad Jesus har gjort för oss. Tack vare honom så är vi inte främlingar, utan medborgare i Guds rike. Tack vare Jesus är vi inte föräldralösa i universum, utan adopterade som Guds älskade barn. Tack vare Jesus är vi inte änkor, utan Kristi egen brud. Och vi har fått i honom löftet om all himmelsk välsignelse. De befallningar och de värderingar som Gud ålägger oss i sin lag har han själv levt ut till vår förmån och till vår frälsning. Skulle nu inte vi lockas att försöka liksom formas av de här värderingarna och leva enligt den här logiken i våra liv? Jo, jag tror att vi som kristna fortfarande ska göra det. Men hur, för det tredje då, kommer den här lagen till uttryck i våra liv? Ja, nu blir det lite komplicerat. Nu krävs det liksom tankearbete av oss. Aktivt liksom, att vi brottas med den här texten och funderar, hur tillämpar vi den här? Därför att vår situation är ju inte deras. Guds folk är inte en politisk enhet på det sätt som Israel var i Gamla testamentet. och massa omständigheter har förändrats. Det är många av oss som inte äger, som aldrig har kärvar eller skördar oliver eller druvor eller någonting. Vi köper vår mat på Willys. Ska jag gå och liksom strössla den efter mig för att någon ska gå och plocka upp? Eller? Hur ska vi tillämpa den här lagen i våra liv? Den är inte irrelevant. Vi behöver bara jobba lite grann. Och hur den angår oss kan bero lite på vår plats i samhället. Vi kan börja med vår egen gudsrelation. Och så får vi konstatera att om vi är utsatta, om vi tillhör en svag grupp. De av oss som kanske är främlingar i det här landet eller har kommit hit. De av oss som saknar liksom ett starkt socialt nätverk på olika sätt. Gud har en omsorg om dig som är i den situationen. Om du är maktlös eller skulle uppleva dig rättslös eller förtryckt eller utnyttjad och utsatt. Gud har en omsorg om dig på ett särskilt sätt. Om du är stark, och ibland är vi ju på olika, liksom, i olika områden, men i vår styrka så kan vi också säga att Gud ger oss ett ansvar för hur vi förvaltar den. Så det, där, åtminstone där kan vi börja i vår relation till Gud. Att Gud har en omsorg om oss i vår svaghet och ansvar för oss i vår styrka. Det är liksom inga frågetecken kring det. Kan vi gå längre? Ja, det tror jag. Vi kan tänka på vår egen gemenskap här. För Guds folk, det var Israel liksom som land och rike, de byggde ett samhälle. Guds folk i det nya förbundet, det är den kristna församlingen. Det betyder att i den kristna församlingen så bör vi ha en särskild omsorg om de som är svaga, utstötta, ensamma och så vidare. Det betyder att om någon finns i vår gemenskap som inte kommer från det här landet, som inte kan vår kultur eller inte kan vårt språk, hur kan vi värdera, inkludera, ge värdighet åt den personen? Vi får absolut inte särbehandla negativt, men vi bör också fundera på, finns det positiva sätt som vi kan välkomna den här personen in? En person som saknar biologisk familj i församlingen. En del av oss har stora familjer och släkter som är liksom integrerade i lokala församlingen eller ELM, och folk liksom kan ens efternamn och kan lokalisera en på det stora ELM-släktträdet. Och andra av oss är helt nya i sammanhanget. Jag tror att vi har ett särskilt ansvar för att inkludera den som inte bara har saker gratis i kraft av sitt efternamn. Eller som är känd generationer tillbaka och säga, du är en del av den här gemenskapen. Vill du ha en uppgift? Det är ett sätt att ge värdighet och inte bara välgörenhet. Så, du är viktig här. Du är inte här på nåder mer än någon annan av oss. Du kan bidra här. Och såklart änkan, ja, det kan motsvaras av faktiska änkor, men vi kan inkludera i det också äldre och liksom människor som kanske är fysiskt svaga som inte kan försörja sig eller så. Visar vi omsorg om dem, kolla hur de mår, vill ha besök och så vidare. Okej, så vi kan leva ut de här värderingarna i vår gemenskap. Kan vi verkligen fundera på, okej, men vem kan jag ha ansvar för att, eller vem skulle jag kunna ta ansvar, göra till mitt ansvar eller sträcka ut en hand till och liksom se till att den här personen känner sig välkommen här? Kan vi gå längre? Ja, jag tror det. Vi kan tänka på vår mission i världen. Det var en del av syftet med lagen i Gamla testamentet. Gud vill göra sig känd inför de andra folken. Så ute när vi rör oss i världen, var möter vi maktlösa människor? Och vad kan vi göra för att ge dem värdighet? Vi kan tänka på de här grupperna eller vi kan tänka på andra grupper. Vi kan tänka på invandrare, människor som är nya i vårt land. I ett rum av den här storleken så kommer det finnas alla möjliga synsätt på de politiska frågorna vad gäller invandring och integration. Och de är komplicerade. Vi behöver politiker som navigerar den komplexiteten. Jag säger inte att vi alla måste vara överens i de frågorna. Men plikten vi har att älska vår nästa som oss själv, den är inte förhandlingsbar eller liksom något man kan lämpa över till ett annat parti eller något sånt här. När vi möter människor som inte kan språket eller kan kulturen, hur behandlar vi dem? Ger vi dem värdighet? Hjälper vi dem in? Eller hur bemöter vi barn som kommit vilse i samhället? Eller ensamma åldringar? Om man är företagare kanske man kan ta initiativ för att skapa arbetstillfällen, ungefär som markägarna. Är man politiker kanske man vill tänka sig en extra runda för hur påverkar det här förslaget jag jobbar på just nu värdet och värdigheten? Hur uttrycker det den här värderingen för de människorna? Om man jobbar i ett stort företag så kanske man finns någonstans här i hierarkin och så har man massa människor som är här nere. Hur möter jag dem? Ser jag dem inte? Eller lär jag mig dem vad de heter? Tackar dem för deras arbete? Visar dem respekt? Ger dem värdighet? Ju längre vi går från den exakta befallningen och situationen där, desto mer finns det såklart utrymme för att kanske dra lite olika slutsatser och fundera på hur gör jag det här på ett bra sätt och vad är min skyldighet kontra vad är en möjlighet där jag kan göra något. Men låt oss tänka i de här banorna. Låt oss fundera på, Gud har varit så god mot oss. Gud har en plan för hela världen om välsignelse och vill att vi ska vara instrument för den. Och Gud har gjort så mycket för oss. När vi var rättslösa gav han oss rätt att bli hans barn. Hur kan vi omsätta hans godhet i våra liv så att vi ärar honom och tjänar honom i det vi gör? Så att evangeliet om Jesus både syns och hörs runt om i världen. Låt oss bära det med oss och be Gud om hjälp att liksom omsätta och tillämpa det i våra liv under dagarna och veckorna som följer. Vi ber tillsammans. Ja, Gud, vi tackar dig för din oändliga godhet mot oss människor och mot oss som fått bli funna av Jesus fast vi var vilsna och förlorade. Och så har du frälst oss. Du har gett oss medborgarskap i ditt rike. Du har gett oss en familj. Du, Jesus, har gjort oss till din brud som du älskar i trofasthet för all framtid. Gud, vi vill att våra hjärtan ska efterlikna ditt. Vi vill inte vara kalla och hårda mot våra medmänniskor. Vi vill leva med din blick och med ditt bultande hjärta. Gud, vi ber dig om hjälp nu. Det här är ord som är vackra att läsa. Vi kan föreställa oss ett vackert samhälle där det här levs ut. Men det är ord som är svåra och som kan kännas klandrande. För vi inser att vi så ofta väljer bekvämlighetens väg. Och att ge sig in i försöka tillämpa det här och skapa relationer. Det kommer bli komplicerat och krävande på olika sätt. Så Gud, vi ber om att din kärlek ska vara verksam i våra liv. Att vi ska älska och lyda dig. Inte för att få något av dig. Inte som ett hårt tvång. Utan därför att du redan har älskat oss. Och frälst oss av nåd. Så låt din nåd få fäste i våra hjärtan. Och hjälp oss att leva ut din nåd i våra liv. I våra arbeten och i våra grannskap och i samhällsliv och ja, där vi finns. Vi behöver din kraft om det ska bli något av det här, Gud. För i oss själva så kanske vi inte orkar eller kanske inte riktigt vill ibland om vi ska vara helt ärliga. Men vi önskar att vi skulle vilja. Så kom in i våra hjärtan och värm oss och förvandla oss till din likhet, Gud. För Jesus skull. Amen. Nu får vi tillsammans stå upp och bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Varsågoda och sitt. Det blir nu tid för lovsång och tillbedjan, också för reflektion över vad Gud kan ha talat genom sitt ord.
Herre, vad tänkte du på när du kallade mig? Menade du att mitt liv skulle vittna om dig? Då kan du väl se att människorna ler mot en sådan lärjunge som jag. Menade du att mitt liv